Jag ska nu läsa långfredagens evangelietext hämtad från Matteus evangeliet kapitel 27, vers 32-56. På vägen ut träffade soldaterna på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära Jesu kors. När de kom till ett ställe som kallades Golgata, vilket betyder skallen, så gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det, men ville inte dricka. När de korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sen slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: "Detta är Jesus, judarnas konung." Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: "Du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu om du är Guds son och stig ner från korset." Överste prästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: "Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son." På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani," vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig?" Några som stod där hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra: "Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sa: "Den mannen måste ha varit Guds son." Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala, och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner.
Den här predikan kommer att handla om skuld och förlåtelse. Och den kommer också snudda vid ett ämne som har varit en ganska omtumlande filosofisk fråga genom teologins historia, nämligen frågan om de eviga straffen. Och frågan: vad är det för mening med att vara kristen om det inte finns några straff? En berättigad fråga kanske, om man tycker att rättvisa är ett begrepp som är viktigt. Det här kommer kanske bli lite svårt, ämnet är svårt, och så kan det väl få vara då en långfredag som den här, när vi isolerade lite till mans kanske får tillfälle att tänka efter. För det första då, att bli förlåten och att undgå straff är inte samma sak. Brottslingen som lyckas manipulera rättssystemet eller som flyr utomlands för att slippa ta konsekvenserna av sitt brott undgår ju naturligtvis straff. Brottslingen som möter sitt brottsoffer öga mot öga och förklarar att han ångrar vad han gjorde och sen blir omfamnad av den han har drabbat har fått förlåtelse. Förlåtelsen kan innebära att man även undgår straff, men det är inte givet, och då talar vi om benådning, och det är egentligen en tredje sak. När Jesus dör på korset tar han straffet för all världens synd. Första Johannes brevet, 2:1 skriver Johannes så här: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder. Inte bara våra, utan hela världens. Och Romarbrevets 6:23 stryker under: med syndens lön är döden, Guds gåva är evigt liv. Enligt de här texterna är alltså döden det straff som väntar syndaren. Korset garanterar alltså att strafffrihet är något som följer på förlåtelsen som Gud i sin barmhärtighet skänker var och en då som ångrar och tror. Det som kännetecknar en kristen eller en kristen bekännelse är ju att man å ena sidan bekänner sig själv såsom ansvarig och delaktig i synden i världen, och samtidigt å andra sidan bekänner Jesus Kristus som sin frälsare och följer honom i livets kamp för det goda. Frågan kvarstår ändå: måste det finnas ett straff som väntar för att människan ska motiveras att erkänna och ångra sina synder? Jag ska ta 3 exempel från det vardagliga livet för att åskådliggöra vad som måste hända i all form av förlåtande, oberoende av straff. Om man menar att det, om det inte finns eviga straff och inte heller finns någon mening med att vara kristen, så är väl det kanske lite grann som att säga att om jag har en kärleksfull och förlåtande fru så finns det ingen anledning för mig att vara trogen. Det finns undersökningar på det där faktiskt. Och i själavården stöter man på det då och då. Om ett äktenskap inte fungerar, om det saknar bäring, så leder en otrohet oftast till skilsmässa. Och det fungerar också ofta som ett fullt giltigt skäl för en separation, som kanske båda parter egentligen önskat länge. Ibland kan otroheten till och med vara själva flyktvägen ut ur en ohållbar relation, vilket främst är ett manligt beteende då, skulle jag kunna säga inom parentes. Men om det är så att ett äktenskap har bäring, att det fungerar, så leder en otrohet oftast faktiskt inte till skilsmässa. Därför att där finns det en större vilja hos båda parterna att försonas. Men det kräver 2 saker. Det ena är naturligtvis viljan att förlåta hos den ena parten, och den brukar oftast finnas i goda förhållanden. Men det avgörande är att den andra parten ångrar det den har gjort och fullt ut inser vad den har förorsakat. I de fallen är det aldrig tal om några straff, utan allt handlar om att den felande parten tillstår sin del och inser vad han eller hon har gjort och med all den vånda det kan innebära. I de allra flesta fungerande äktenskap fungerar också förlåtelsen mycket, mycket starkare än vad man kan tro kanske. Samtidigt så kan man konstatera att otrohet är relativt ovanligt i sådana förhållanden. Det är alltså inte rädslan för straff som får oss att vilja vara trogna i våra äktenskap. Istället handlar det om en ömsesidig kärlek och respekt. Det andra exemplet som jag har. Jag har ett antal goda vänner som har varit ganska djupt alkoholiserade under perioder av sina liv. Och det är människor som under missbrukets slaveri lyckades föröda sina familjerelationer, sina arbeten, umgänget med vänner och släktingar. Det är människor som under den tid som supandet var som värst betedde sig så illa och så svekfullt mot allt och alla att till slut inte ens deras barn ville ha med dem att göra. Alla dessa har idag återupprättat sin plats i livet. Arbete, familj, vänner och god relation med släkt och barn och så vidare. Och samtliga säger, det är ofattbart hur mycket förlåtelse det finns att få. Det är ofattbart hur gärna människor är villiga att förlåta när man har ångrat sina misstag. Samtliga då av dessa har dessutom genomgått den värsta skärseld som detta liv kan erbjuda. Det handlar inte om klinisk abstinens utan det handlar om att reda ut ekonomiskt och socialt kaos. Det var den lätta delen. Den svåraste var att minut för minut, dag för dag, ögonblick för ögonblick inse fullt ut och förstå det helvete man har förorsakat dem man har älskat. Det var frestande att slarva förbi detta. Men eftersom förnekelsen också var en av grunderna till missbruket så var också insikterna en väg till befrielse och förlåtelse. Återigen, det var inte hotet om straff som motiverade dessa beundransvärda människor att göra denna smärtsamma vandring i självinsikt. Straffet för missbruket hade de redan tagit på sig i fullt mått. Det var hoppet om förlåtelsen och vägen till förlåtelse och strafffriheten var självinsikt. Det tredje exemplet är från en känd bok av biskopen Bo Gertz. Den heter Stengrunden och handlar om tre prästers olika öden i en bygd. Grundidén med boken är att Bo Gertz jämför synden i en människas liv med stenar i en åker. Du kan plocka och plocka, men det kommer ändå nya varje år. Och även om du lyckas plocka bort alla stenar i åkern så rår du ändå inte på urberget som finns där under. I en scen så handlar det om en man som under sitt liv levt ärbart och oklanderligt, både i sina egna som i andras ögon. Men på sin dödsbädd så kämpar han med rädslan för att gå förlorad. Han ser sin synd men han ser ingen nåd. Prästen säger att mannen har ju varit en god människa och han behöver inte vara orolig. Och detta hjälper föga för ingen och allra minst prästen kan ju garantera att det var sant. Prästen försäkrar att Jesus på långfredagen dött för all vår synd och att hans död är det straff som han själv tagit på sig för våra synder. Och det är väl onekligen sant, men det hjälper inte för mannen får ändå inte frid. Prästen börjar då tala om Guds förlåtande hjärta. Om att alla syndare kommer att få förlåtelse. Mannen får ändå ingen frid och har i sin förtvivlan nu börjat svära vilt åt prästen. Prästen börjar tvivla på sitt eget kall när han plötsligt inser någonting. Nämligen att mannens ångest är en slags ånger. Och utan ånger kan ingen bli frälst. Och han säger till mannen att den ånger han bevisligen just nu upplever är garantin, kvittot på att han ska få den himmelska förlåtelsen. Därför att förlåtelse utan ånger, förlåtelse utan självinsikt, utan att vilja ta på sig det egna ansvaret är ungefär som att försöka släcka sin törst med stängd mun. Hur ska man kunna bli förlåten om man inte av hela sitt hjärta just vill ta emot förlåtelse? Och inte kan man tolka då hans kamp på någonting annat sätt än att det är det han vill. I det ögonblicket stannar mannen upp i sin kamp. Och så blir han stilla och så får han frid. Och så somnar han och dör. I vårt vardagliga liv så är det nästan aldrig rädslan för straff som förvandlar våra hjärtan. Rädslan för straff kan förändra våra beteenden. Och det kan ju ha en viss nytta i trafiken och i skattesammanhang och annat som har med lag och ordning att göra. Men våra hjärtan förvandlas inte, utan de förvandlas på andra sätt. Det sker enbart när våra öppna hjärtan i självinsikt möter Guds förlåtande hjärta. Det är inte hoten om eviga straff som får mig att bekänna tro på Jesus Kristus som frälsare. Det är inte för att min fru hotat att lämna mig och stämma mig som gör att jag avhåller mig från otrohet. I båda fallen, Jesus som i fallet min hustru, beror på att båda dessa tveklöst skulle förlåta mig vad som helst om jag insåg vad jag gjort. Jesus först och främst, men troligen också min fru. Dessa båda är också de som känner mig bäst, inte bara mina goda sidor utan också de mörka sidorna. Det som kanske inte ens mina barn känner till. Och ändå är de kvar. Jesus främst, men också min fru. Vad kan det bero på, undrar jag ibland. Förmodligen, eller helt säkert, är väl kärlek. Och som om detta inte räcker så firar vi idag långfredagen. Då Jesus först av allt genom sin egen död garanterar strafffrihet för alla syndare. För alla oss syndare som i och med påskdagens uppståndelsebudskap vill och kan och får ta emot förlåtelse och evigt liv. Amen.
Helige Gud, tack för att din sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar och vi frågar varför du har övergivit oss, bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike. I Jesu namn. Amen.